بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا كم بإذن الله تعالى أطال أم في رأمنا som är relaterade till det vi pratar om, som är el-mu'amalat, vilket är transaktioner. Det är fyra stycken ämnen som handlar om olika former av transaktioner. Första jag kommer prata om är pant. Sen kommer jag prata om förskottsbetalning, som kallas för el-selam eller el-selef. Och sen kommer jag prata om el-hawala, vilket är överföringar. Och därefter kommer jag prata om el-wakala, som är representation. Första ämnet jag kommer tala om är det som kallas för ar-rahm. Ar-rahm. Och det är, som man kan översätta det som, pant. De lärda har definierat vad det är för någonting. Och det är att man gör en specifik egendom, som någonting som styrker, eller som man lägger in som en pant, för en skuld som man ska få tillbaka, eller man ska få tillbaka dess motsvarighet i värde, efter att man har betalt tillbaka sin skuld. Så alltså, till exempel, jag ska ta en skuld på 10 000 kronor från en person. Men jag känner att jag är rädd att om jag ger de här 10 000 kronorna till den här personen, jag ska ge honom ett lån, att han kanske inte kommer betala tillbaka det. Så då vill jag ha någonting som pant från honom, som en garanti att han kommer att betala tillbaka den här saken. Så säger jag till honom att eftersom jag ser, mashallah, att du har två stycken mobiltelefoner, du har Samsung och du har en iPhone, så vill jag ha din Samsung som pant. Jag ska ha den hemma hos mig. Den får ligga där. När du betalar tillbaka din skuld så kan du få tillbaka den här panten. Men jag vill bara göra det för att försäkra mig om att skulden verkligen, att lånet verkligen kommer att komma tillbaka. Det här är tillåtet att göra i islam, och det finns dels bevis för det från Koranen och från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams sunna. Beviset från Koranen är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i vers 283 i surat al-Baqara: "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda." Och om ni befinner er på resa och ni inte finner någon som skriver ner, så kan ni använda er utav en pant som man tar emot. De här verserna som kommer här handlar om skulder och handlar om handel och så vidare. Så att man använder sig utav den här panten ifall man inte skulle hitta någon som kunde skriva ner skulden. Så man kan garantera att man kan få tillbaka det lånet man har lånat ut. Men det här handlar inte bara om resor, och det handlar inte bara om man inte hittar någon som skriver ner, utan det är en generell bestämmelse i islam. Bland bevisen från sunnan är att profeten sallallahu alaihi wa sallam köpte upp mat ifrån en jude som levde i Medina. Och han skulle betala av det på avbetalning. Alltså han skulle betala av det stegvis. Och han lämnade in en, ska man säga, en stridsväst, eller vad ska jag säga, en dera som utav järn som pant. Så profeten sa att skulle köpa upp mat, till exempel de käkade dadlar där som hade som mat, och han kunde inte betala av det direkt, så han lämnade in den här då stridsvästen som han hade på sig utav järn till den här juden, tills det att han skulle kunna betala tillbaka den här skulden. Så det har kommit även i profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Och den här hadithen tyder på att man kan köpa och sälja med vare sig det är muslimer eller icke-muslimer, och vare sig det är judar eller att de tillhör någon annan religion i islam. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till rahn, till pant. Och bland de sakerna är att det inte är tillåtet att lägga någonting som pant som man inte får sälja. Bland de sakerna vi inte får sälja till exempel är hundar. I islam är det förbjudet att sälja hundar. Så en person skulle säga till en, han vill ta 10 000 kronor som ett lån, så säger han, okej, du får ta min lilla hund Lasse som pant. Så är det inte tillåtet i islam. Utan för att hundar är inte tillåtna att sälja. Samma sak, så får man inte lägga in någonting som är waqf som pant. Waqf, det kommer vi prata om inshallah ta'ala i lektioner i framtiden. Men summerat så är det till exempel att man tar någon specifik sak. Istället för att man ska ge välgörenhet till någon på direkten, så kan man ta någon grej som kommer gynna folk under en längre tid och säga att den här saken räknas som en waqf och allting som kommer därifrån kommer till exempel fattiga att dra nytta utav. Till exempel att man gräver en brunn. Så säger man, ingen ska köpa vatten från det här. Det här är waqf. Allt vatten som kommer ut ska delas ut bland de fattiga. Eller man köper upp ett helt hotell. Man bygger ett helt hotell. Och säger att inkomsterna från det här hotellet, alla inkomster ska gå till fattiga. Eller ska gå till dawa. Eller ska gå till någonting som gynnar människor. Det här är waqf. Och det här är någonting som är väldigt uppmanat i islam. Och det är någonting som brukar finnas till exempel på universitet. Och det är någonting som folk som ger välgörenhet, större summor i välgörenhet, brukar göra. Att de går till en välgörenhetsorganisation till exempel. Så lämnar de av, säger de att den här saken, jag köper upp det här hotellet eller den här restaurangen eller någonting. Och alla inkomster till det kommer att gå till välgörenhet. Då får man inte bara belöning för att man har gett pengar en gång. Utan man får belöning för varje gång som det tas ut pengar från den här saken. En av bestämmelserna gällande waqf är att man inte får sälja awqaf. Så om en person till exempel har sagt att den här byggnaden som jag har köpt upp, alla pengar som jag får in från hyra ska gå till fattiga. Om man har gjort det till en waqf, då får man inte se när det säljer det. Utan då är det som att man har gett bort det till de här fattiga. Och av den anledningen, eller pengarna har gått till de här fattiga, och man äger inte det, den på det sättet man kan sälja den efter. På grund av att man inte kan sälja den så kan man heller inte lägga in det som en pant. Så till exempel har man gjort det som waqf, ett hotell som de brukar göra här i Saudi till exempel, så kan man inte sen lägga in det som en pant för en större skuld som man har tagit. Så en av villkoren är att det inte får vara då en waqf, och det får inte vara saker som är förbjudna att sälja som hundar eller liknande, och det får inte heller vara någonting som man själv inte äger. Så att man säger till exempel att får jag låna 100 000 kronor för mig och jag lägger Ahmeds bil, det får vara pant. Ahmeds bil, du kan ta den som pant. Och Ahmed har inte tillåtit det här, så är inte det tillåtet, eftersom man har lämnat in någonting som pant som man inte själv äger. Andra bestämmelsen som är relaterad till pant och rahan i islam är att man måste veta hur mycket och vad och vilka attribut som panten har. Man måste veta exakt vad det är. Så om man säger till exempel, jag ska lämna in min mobil som en pant. Då måste man veta hur många mobiler är det du lämnar in som pant, och är det en mobil. Vad är det för sorts mobil? Ja, det är en Samsung. Vilken Samsung? Det är en Samsung S5 eller, och den är svart och så vidare. Så man vet exakt vad det är för pant som man har lämnat av, så att det är, man båda är överens om den saken. Tredje saken är att den personen som då lämnar över en pant måste vara en person som är tillåten att göra handlingar när det kommer till handel och så vidare. Som vi pratade om förut, att man måste ha något för puberteten och man måste vara i sitt sinnesfulla bruk och så vidare. Man måste också äga den saken, som jag tidigare sa, eller att det är tillåtet utav en annan person att man får ge det som en pant. Som jag till exempel säger, får jag låna 10 000 kronor från dig, så får du ta Zaids bil som pant. Och Zaid tillåter det här, då är det tillåtet. Men att jag bara säger du får ta den här personens sak som pant, så är det inte tillåtet i islam. Fjärde bestämmelsen. Det är inte tillåtet för den personen som har gett ifrån pant att han får använda sig av saken, förutom den personen som han har gett panten till tillåter det. Och den personen som har tagit emot panten får inte använda det, förutom om han får tillåtelse av den som han har fått panten ifrån. Till exempel, jag ska låna nu 10 000 kronor utav en person som heter Tar Ahmed. Han säger, du får inte låna de här 10 000 kronorna förutom om du ger din Samsung som pant. Så jag, okej, här får du min Samsung, får jag 10 000 kronor som jag får låna. Då får inte han får inte använda sig av den här mobilen. Och jag får inte heller komma och använda mig av mobilen förutom han tillåter, och han får inte använda det förutom jag tillåter. Jag säger här, ta min Samsung, och du kan använda den hur mycket du vill, inget problem. Eller så har jag gett bort den, så säger jag, förresten kan jag bara få komma och ringa några samtal med min telefon. Och han tillåter det, då är det inget problem. Femte bestämmelsen som är relaterad till pant. Att det inte är tillåtet att dra nytta utav panten. Förutom om det är någonting man rider på. Eller som man mjölkar. Om det är någonting som man spenderar pengar på. Så före till exempel så kanske man gav bort ett får. Till exempel som pant. Eller en get, säger vi. Så om man vill få ut getmjölk från den här, eller fårmjölk från den här, så är det tillåtet att man då mjölkar den. För att man betalar ju för att de ska kunna äta gräset och de ska kunna få mat och så vidare. Samma sak, så var det tillåtet att till exempel man ger en häst som pant, så är det tillåtet att man ska rida på den. Och eftersom det står markub här, någonting som man rider på, så borde det även innefatta till exempel bilar idag. Så bilar till exempel är tillåtna att dra nytta utav. Sjätte och sista bestämmelsen som är relaterat till det här är att det som ges i pant är en amana. Det är någonting som man hålls, som är anförtrodd att ta hand om. Men man behöver inte betala för om någonting har gått sönder, förutom om man har förstört den avsiktligt. Till exempel, jag får ha, någon ger, tar ett lån från mig och jag ger en vas som pant. Den här vasen, det blir jättestor vind och bedrag hemma, så vasen ramlar ner och slår i marken så den går sönder. Då behöver inte jag betala för att den har gått sönder, för han har gett den här som pant och anförtrott den för mig, men jag har inte gjort någonting fel. Men ifall problemet skulle vara för mig att jag blir jättesur hemma på grund av någonting som har hänt, så jag tar vasen och slänger den i marken, då måste jag betala för den sen när den ges tillbaka. Jag måste betala för det jag gjort, för det är jag själv som har angripit den. Men om det är någonting som skulle hända, den ligger bara där hemma och någonting skulle hända, så det blir en vindpust eller någonting skulle dra igen, då behöver man inte betala för det. När man betalar tillbaka skulden också, så ska man ge tillbaka den här panten. Om man vägrar att ge tillbaka panten, så har man rätt att ta personen till domstolen. Och domaren kan döma personen till fängelse eller att han blir straffad på något annat sätt. Tills det att han ger tillbaka panten eller till att han ger tillbaka. Men det kan också vara tvärtom, att en person som ska betala en skuld och har vägrat betala skulden, så kan han bli tvungen att göra det trots att han kan det, eller att han säljer den här panten så att han ska kunna göra den saken. Ja. Det här var några av de bestämmelser som är relaterade till pant, då som kallas för rahen. Vilket är att det får inte vara någonting som man inte får sälja, som man kan ge pant. Man måste veta exakt vad det är som man ger. Det tredje är att man ska vara en person som får ta hand om den här saken. Det ska vara en person som är sin sinnesfulla bruk och mogen och så vidare. Man ska äga den saken eller ha tillåtelse att ta hand om den. Man får inte hålla på med den här saken som har tagits som pant förutom med tillåtelse utav den andra parten. Och det femte var att man får rida eller man får mjölka det man har tagit som pant. Och det femte är det som är relaterat till om den går sönder när den är ensam. Då går vi över till nästa fråga som handlar om det som kallas för SLM. SLM eller SLF. Det är två av de namnen för det här. Och man skulle kunna översätta det som förskottsbetalning. Det är att man säljer en vara som är välbeskriven med betalning i förskott. Vi kan ge ett exempel på det här. Till exempel, jag äger en åker där jag odlar potatis. På den här åkern nu så är jag i behov utav pengar. Men vi befinner oss nu i mitt under våren. Och potatisar, vad jag kommer ihåg, är inte säker, men det, vad jag tror, så gror det endast under sommaren. Det kommer endast upp under sommaren. Jag har behov av pengar nu. Så går jag till en grossist och säger till honom, du kan få köpa upp potatisen redan nu. Betala mig 10 000 kronor. Så kommer du få 500 kilo potatis. Och det kommer vara av den här och den här sorten. Och det kommer vara på det här och det här sättet. För det är så mycket som gror varje år på den här åken som jag har. Så man vet att det är så mycket som kommer att komma upp, inshallah. Grossisten drar nytta av det. Att han kanske kan få ett billigare pris. Och även att han kan paxa redan innan att han kommer kunna få tag på potatis. Det kanske kommer vara lite potatis det här året. Så han drar nytta, han betalar pengarna redan nu. Så vet han att när juni eller juli kommer in så kommer jag få mina potatisar. Det är redan betalt för dem. Och bonden tjänar pengar på att han får pengar i förväg. För att om han får pengarna i förväg så kan han använda det för att han ska fixa sin åker eller liknande. Så båda drar nytta av det här. Och sellet eller sellen är tillåter det islam, det har kommit i sunnan, i en hadith som finns i Bukhari och Muslim utav Ibn Abbas, att när profeten sallallahu alaihi wa sallam kom till Medina så brukade de göra det här selef under så långt som 1 till 2 år innan. Alltså de kunde köpa upp saker och ting, då var det framförallt dadlar då som de hade i Medina. Det kunde vara hela 1 år innan att man betalar. Så vet man, om 1 år så kommer jag få den här varan. Och det kunde vara 2 år innan. Och då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att den som gör det ska göra det fi kailin ma'lum och waznin ma'lum ila ajlin ma'lum. Att det ska vara i ett känt mått och en känd vikt till en känd tidpunkt. Så man betalar nu, men man ska få det då och då när den kommer bli färdig grodd, det vill säga juni eller juli eller liknande. Och man måste veta exakt vilket mått det är man ska få och man måste veta exakt hur mycket det kommer att väga. Det här är som sagt tillåtet i enlighet med sharia, för det är någonting som underlättar både för den som köper och den som säljer. Du måste dock leva upp till en rad olika villkor. Eftersom det är en form utav handel så måste det leva upp till alla de villkoren för handel som vi tidigare har pratat om. Jag har nämnt en rad olika villkor för handel och du måste ha 3 stycken pelare och du måste ha flera villkor och så vidare som du måste leva upp till först. Men utöver det så måste du ha en rad andra villkor. Och de lärda som har skrivit den här boken har sagt att det är 8 villkor utöver de andra. Det första är att den här saken som man säljer ska vara någonting som man ska kunna veta exakt hur det är. Att det är antingen någonting som mäts eller vägs. Så man vet exakt hur mycket det är innan. Så det inte är att man kommer att vara osams efter. Så man inte säger att jag vill köpa upp någonting från en som man inte senare, som kommer senare leda till att man kommer tjafsa om. Så det är någonting som mäts eller vägs och man vet exakt vilka attribut den här saken kommer att ha. Det andra är att om det är saker och ting som brukar mätas så får man inte sälja det i kilon eller i vikt. Om det är någonting som brukar vägas så får man inte sälja det i mått. Alltså det är någonting som man brukar säga att när man säljer det här så går man efter vikt. Att det ska vara 100 kilo eller 200 kilo. Andra säger nej, det ska vara en kubikmeter till exempel. Kubikmeter vatten, man säljer det i det. Då ska man inte sälja det i vikt. Tredje är att man ska veta vilken sort det är man säljer, vilken kategori det är och dess specifika attribut. Till exempel att jag vill köpa upp äpplen från en person. Jag går till en bonde och jag ska köpa upp 1 ton äpplen. Då måste man först veta vilken sorts äpplen det är. Från vilken kategori. Alltså jag ska säga köpa frukt, så jag säger vilken sort. Jag säger jag vill ha äpplen. Vilken kategori? Det ska vara Granny Smith. Och de ska vara gröna. Och så vidare. Man specificerar alla de attributen som särskiljer den grejen. Så man inte säger till honom att jag vill köpa upp 100 kilo frukt från dig. Sen kommer han. Så kommer han med lite banan. Han kommer med lite apelsiner och så vidare. Så blir man osams om den grejen. Men det måste vara en väldigt specifik sak så man vet exakt vad det är man vill köpa upp. Fjärde grejen är att det ska vara en skuld. Det vill säga att man betalar först. Och det ligger en skuld för honom att komma sen med den här varan som han har lovat. Femte villkoret är att det ska ske vid en tidsperiod. Så säljen är någonting som sker antingen ska ske efter en vecka eller 2 veckor eller en månad eller 2 månader, 1 år eller 2 år. Men det ska vara en specifik tidpunkt. Och sjätte villkoret är att den här tidpunkten ska vara specificerad när man kommer överens om själva transaktionen. Så när man skriver upp så säger man okej, jag vill köpa upp de här äpplena. Och jag vill ha dem i juli månad. Så det ska vara klart och tydligt. Så man inte säger jag vill ha de här äpplena. Så säger man inte när det ska vara. De måste specificera när man kommer få tag på dem. Och det är då oftast när skörden väl har skett. Eller om det är andra saker än skörd. Nu tar jag upp saker och ting från skörd. För det är de exemplen som författarna själva tar upp. Sjunde villkoret är att man ska ta emot hela summan på plats. Så att en person gör det här sällan då. Så säger han, här får du 100 000 kronor. Och jag vill få 1 ton potatis utav dig. När potatisen väl har grott. Så måste han ge de här 100 000 kronorna på plats. Så att det inte blir skuld mot skuld. För då är inte längre sällan. Utan han ger 100 000 kronorna på plats. Och han lovar honom att komma med den här summan. När han blir färdig med skörden. Åttonde och sista villkoret. Är att den saken som man lovar att ge över. Ska vara på en tidpunkt. Då man oftast kan få tag på den här varan. Så man inte säger till andra personen: okej, du ska få ett ton potatis från min åker här i Sverige mitt på nyår. Potatis gror inte i Sverige vid nyår, utan från en åker. Kanske om man ska ha något växthus eller någonting så gör det, men på åkrar så gör det inte det. Så om det är tidpunkter där det inte gror så kan man inte komma överens om att det ska komma till den tiden. Utan det måste vara en tidpunkt då man vet att man ska kunna få tag på den här varan. Så det var 8 villkor som de nämnde. Att det måste gå efter vissa specifika attribut. Eller det måste kunna vägas eller mätas. Andra villkoret är att den saker som mäts får inte vägas och tvärtom. Tredje är att man ska nämna vilken sort, kategori och specifika attribut den har. Fjärde är att det ska vara en skuld. Femte är att det ska vara vid en viss tidpunkt. Sjätte är att man ska specificera när den här tidpunkten ska vara. Sjunde är att man ska ge över hela summan på plats. Åttonde är att det ska vara vid en tidpunkt då man i vanliga fall kommer att kunna få tag på den här varan. Det var det som har med sälja att göra. Nu går vi över till nästa ämne som handlar om el-hawala. El-hawala. Vilket är överföringar. De former av överföringar som har nämnts dels i en hadith av profeten sallallahu alaihi wa sallam och fuqaha, de tidigare lärde inom fiqh. Den formen de brukade nämna skiljer sig lite från när vi hör om en överföring idag. Men överföringar som sker idag går in i den här frågan som vi kommer att prata om. Så vi kommer att prata om dagens överföringar sen. Men när de lärda pratade om överföringar på den tiden så skilde det sig lite. Det de menade på den tiden när man pratade om överföringar, som Sheikh Ibn Uthaymeen förklarade i sin bok Al-Mumta, är att till exempel jag har en skuld. Jag har 100 kronor i skuld till en person som heter Ahmed, säger vi. Jag har 100 kronor i skuld till Ahmed. Ahmed kommer till mig och säger: jag vill ha tillbaka mina 100 kronor. Jag är helt pank och jag har inga pengar. Men däremot har jag själv lånat ut 100 kronor till Zaid. Så säger jag till honom: om du vill ha dina pengar nu, så gå då till Zaid och säg: hämta upp Abdallas pengar från honom. Så får då Ahmed gå iväg till Zaid och hämta pengarna därifrån istället. För att jag har en skuld till Ahmed och jag har ett lån till Zaid. Så istället för att han hämtar det från mig så gör han någonting som kallas för hawala. På arabiska betyder kommer hawala från att överföra från någonting till någon annan. Så jag överför honom från mig själv till Zaid där han får hämta sina pengar. Och det här är tillåtet i islam och det är någonting som underlättar för människor. Man gör det lätt för andra. För att istället, om inte jag har på mig pengar just nu, så är det lättare för den här personen som man har en skuld till att kunna hämta upp det från någon annan. Så han drar nytta av att få tag på sina pengar. Och jag drar nytta av att jag kan bli av med min skuld nu när jag tar på mig pengar. Det har kommit en hadith om det här i Bukhari och Muslim. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: إِذَا أُطْبِعَ أَحَدُكُمْ أَلَى مَلِي فَلْيَتْبَعْ. Det är lite svårt att direkt översätta den här hadithen. Men det som de lärde har förklarat det med är att om man säger åt någon att gå och hämta upp skulden hos någon annan, så ska man ta emot det. Så ska man göra det. Så det är en beordring av profeten sallallahu alaihi wa sallam. Att man ska göra den här grejen. Av den anledningen har vissa av de lärda sagt. att det är obligatoriskt med dess villkor. Däremot så har det ett antal villkor som vi måste leva upp till. Och bland dem är att den här personen som man skickar iväg till någon annan ska vara nöjd med den här saken. Som jag säger, hämta inte skulden från mig, gå till Zaid och hämta skulden istället. Då ska han vara okej med det. Så det inte ska vara att han ska behöva åka en lång distans eller någonting och säga jag vill inte gå till honom, jag tycker inte om den här personen, jag vill inte ha någonting med honom att göra. Då kan man inte tvinga honom att gå till den här andra personen. Det andra villkoret är att den här summan eller den här saken som man säger att man ska hämta upp från någon annan, den skulden man själv har och det lånet man själv har gett ut ska vara av samma slag. Förr i tiden så var det inte bara att man handlade med pengar, utan man handlade ofta med varor. Så till exempel, jag är skyldig, på den tiden kan man säga, jag är skyldig Ahmed 100 kilo dadlar. Det var det de brukade handla med bland annat. För det var den vanligaste varan de åt på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Så jag är skyldig Ahmed 100 kilo dadlar. Och samtidigt så har jag lånat ut 100 kilo dadlar till någon annan. Så säger jag till honom, gå och hämta upp dadlarna från den personen. Då måste det vara samma sortens dadlar och de måste ha samma attribut. Till exempel här så finns det vissa dadlar som kallas för Ajwa här i Medina som kostar 70 rial för kilot, alltså 150 kronor kilot. Så finns det vissa som kanske kostar 10 rial kilo. Så 20 kronor, 25 kronor kilot. Så bara för att det är 100 kilo dadlar så måste det vara samma sort och det måste vara lika mycket och så vidare. Tredje villkoret som de lärda nämner, att den som man skickar iväg att kunna hämta upp skulden ifrån måste ha den här skulden och det måste vara en verklig skuld som är fast i hans dimma, säger man. Alltså någonting som han verkligen är skyldig att betala vidare. Sheikh Ibn Uthaymeen, han tar upp ett exempel på det här. En person som går in i ett äktenskapskontrakt med en kvinna och säger att jag vill gifta mig med dig och jag kommer betala 10 000 kronor till dig som brudgåva. Han är då skyldig att betala henne de här 10 000 kronorna. Det är obligatoriskt för honom att betala om han har gått med på det i kontraktet. Men så länge de inte har gjort det som kallas för duhul, det vill säga att de inte har haft samlag eller de inte har varit i enrum, så är det tillåtet för honom att uppsäga kontraktet. Han säger att han inte längre vill vara gift med henne innan de har träffat varandra och varit i enrum. Han är egentligen skyldig henne pengar. Men eftersom det inte är någonting som är mustaqir, det är inte någonting som är fast, utan någonting som skulle kunna upphöra väldigt snabbt, så kan man inte använda sig av en sån här form utav skuld. Men det är ganska ovanligt att det här sker, så rent generellt olika former utav skulder är tillåtna att man skickar vidare en annan person till. De lärde här nämner att bland exemplen på det i vår tid är överföringar som sker via banker. Det är att jag här har 10 000 kronor som jag vill skicka till ett annat land. Så går jag till banken och lämnar in 10 000 kronor dit för att någon ska hämta upp de här 10 000 kronorna i ett annat land. Det här är en form utav hawala. Att jag lämnar in 10 000 kronor där till banken och banken ser till att den andra parten på ett annat ställe hämtar upp den här summan. Och det här var någonting som muslimerna började med väldigt tidigt. Och det var någonting som var förbjudet i Europa. Och det är någonting som underlättar väldigt mycket för handelsmän. Om man gör handel i andra länder och så vidare. Så vad jag läste så började det här först komma till Europa. Efter att italienarna började bedriva handel med araberna. Med muslimerna. Så kom det här över till Europa. Och det var då de lärde sig av muslimerna att man gjorde det här. För det var förbjudet enligt romersk lag förut. Så det här var någonting som har kommit från muslimerna och har sin grund då i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams sunna och islam. Jag kommer ta upp den sista saken som inshallah ta'ala är lättare att förstå om de tidigare sakerna har varit lite kluriga att hänga med på. Så den sista saken jag kommer gå igenom är det som kallas för el-wakala. El-wakala. Jag hittar inte ett riktigt bra ord för det, men jag översatte det som representation. Och de lärda definierar det här som att man överlåter ett ansvar till en annan person i de sakerna som någon annan får ta över ett ansvar i. Alltså jag överlåter ett ansvar till någon annan person på de sakerna man får överlåta ansvar i. Alltså jag låter honom representera mig i någonting annat. Och det här, jag kommer att komma med ett exempel med det senare. Det här är tillåtet och det har kommit bevis för det från Koranen och bevis i det från sunnan. Beviset från Koranen är till exempel vers nummer 19 i surat al-Kahf. Att de som är al-Kahf säger فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَ. Att skicka en utav er med de här pengarna som ni har till staden. Så de låter en utav dem representera resten med de här pengarna. Eller som det har kommit i vers nummer 60 i surat Tauba. Att Allah azza wa jalla säger innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha. Att sadaqat, zakat, får endast ge till de nödställda och de fattiga. Och det är de som jobbar med att samla ihop zakat. Det vill säga att det är de som är representativa för att samla ihop zakat. Det har också kommit flera gånger i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna att profeten sallallahu alaihi wasallam har överlåtit ansvaret till andra för att köpa upp saker åt honom. Och det här är en form av representation. Det kan du göra i handeln. Till exempel att jag vill köpa en bil. Jag vill köpa en bil nu borta i Sverige. Och jag befinner mig här borta i Saudi. Vad är det jag gör för någonting? Jag ringer upp en broder borta i Sverige och säger till honom, skulle du kunna köpa en bil till mig som jag kommer kunna ha på sommaren? Jag skickar över 100 000 kronor till ditt konto eller 50 000 kronor till ditt konto eller vad det ska vara för någonting. Men du blir ansvarig att gå och köpa bilen åt mig. Det här är då el-wakala och det är tillåtet. Och det här kan man göra i de mesta olika sakerna. Man kan göra det i handel, man kan göra det med hyra och man kan göra det med att samla ihop zakat och liknande. Och vi kommer att ta ett exempel på det. De lärda är överens om att det är tillåtet rent generellt att göra el-wakala. För att det är någonting som underlättar väldigt mycket för människor. Och alla människor kan inte klara av att göra allting själv. Utan man är i behov av att andra hjälper en med att representera en med andra saker. Däremot så måste man leva upp till en rad olika villkor för att det ska vara tillåtet att göra wakala. Det första är att den personen som gör någon annan ansvarig och den person som representerar den andra ska vara har nått puberteten, de ska vara sitt sinnesfulla bruk och de ska vara personer som vet hur man hanterar situationer, de har rusht, inte ska vara personer som gör bort sig. Man behöver inte vara helt sinnessjuk, men en person som tappar bort pengar och han slösar pengar på helt onödiga saker och så vidare. Det här är inte en person som man ska överlåta det här med. och det är inte en person ska överlåta det till någon annan. Andra är att det ska vara saker och ting som det är tillåtet att representera andra vid. Bland de sakerna är att köpa saker, sälja saker, alla former av transaktioner, att få någonting att upphöra. Till exempel jag har gjort en handel med någon, så, eller jag har skrivit ett kontrakt med en person, så skickar jag någon annan för att upphöra, låt det här kontraktet upphöra. Man kan göra det i talaq, man kan skicka någon annan person för att säga till ens fru att man är skild. Frun kan göra khul, hon skickar någon annan person för att göra khul hos sin man. Till exempel hon tycker att det är jobbigt att prata med honom. Så skickar hon sin brorsa istället och ber om att göra khul med sin man. Det här är tillåtet. Det kan även finnas vissa former av dyrkan som man kan göra wakala i. Till exempel att ge ut zakat. Och det är det som till exempel välgörenhetsorganisationen IDC och andra välgörenhetsorganisationer gör. Istället för att man ska dela ut zakat själv om man befinner sig borta i Sverige, så gör man då det här som kallas för wakala. Man skickar pengarna till IVC. IVC åker till Syrien eller till Darfur eller någon annanstans. Och de delar ut ens zakat åt en. Det här är en form av dyrkan. Och grunden är att om det hade varit jättemycket fattiga personer borta i Sverige som ligger ute på gatan och man befinner sig i ett land där folk är verkligen i behov, att man ger till de personer som befinner sig i sitt eget land. Men eftersom det kan finnas nu länder som det är mycket, mycket större behov utav zakat, så kan man skicka det genom en välgörenhetsorganisation som delar ut det. Men man ska vara säker på att det är någon som verkligen gör det åt en. Så det ska vara en pålitlig organisation man skickar det. Samma sak med kafara. Och det är också en sak som IVC har gjort till exempel. Att man ska dela ut mat till fattiga. Det kan vara svårt att hitta fattiga som man ska dela ut mat till i Sverige. Så skickar man genom dem och de går och delar ut maten åt en. Även hajj kan någon göra åt en. Om man är så gammal eller sjuk att man inte kan göra hajj, så kan man överlåta ansvaret att någon annan gör hajj åt en. Eller om en person har dött, så kan man göra hajj åt den här personen. Men i det här tillfället pratar man om wakala, det vill säga att man överlåter ansvaret att göra hajj åt en till en annan person. Tredje saken som är relaterad till hajj, till wakala, är att man inte kan göra wakala i saker och ting som helt och hållet handlar om Allahs rättigheter. Till exempel, man kan inte säga till någon annan, be åt mig. Be dhuhr åt mig. Idag ska jag vara hemma och softa. Så kan du gå till moskén och be dhuhr och asr och maghrib och isha åt mig. Det här är inte tillåtet. Eller att man säger till någon annan person, gör wudu åt mig. Gå hem, eller man ringer upp någon och säger, gör wudu, så går jag till moskén och ber med den wudun du har gjort åt mig. Det här är inte tillåtet. Det måste vara saker och ting det är tillåtet att göra wakala i. Fjärde saken som de lärda tar upp här, att den personen som har blivit representerad, som ska representera någon annan, han får bara hantera den saken som han har fått i enlighet med det han har blivit tillåten att göra, eller det de man rent generellt är överens om. Till exempel, jag skickar 100 000 kronor för att någon ska gå och köpa en bil åt mig. Och jag säger, gå och köp en Mercedes till mig. Så kommer han tillbaka med ett par bilnycklar och säger, alhamdulillah, jag köpte bilen åt dig, här får du en Volvo. Då har han gjort någonting annat än han har fått pengarna för, och det här är inte tillåtet. Men om det är någonting som de är överens om, eller man rent generellt är överens om att man kan röra sig inom de här gränserna, så är det tillåtet. Att till exempel man vet att den andra personen, han skulle vara okej om jag skulle gå och göra den här grejen åt honom. Till exempel man säger, här får du 500 kronor, kan du gå och handla mat till mig. Man vet att för de här 5 dagarna sedan handla mat, så är han också lugn att man skulle köpa knivar till hemmet eller någonting sånt. För han vet att han behöver det eller liknande. Då kan man representera. Så länge inte man drar skada utav de här villkoren som man kommer med. Femte. Det är inte tillåtet att den som representerar någon annan i sin tur lämnar över ansvaret till någon annan. Förutom om den personen som är ett överansvaret har tillåtit det. Eller man inte klarar av att göra det själv. Men då får den personen som man själv har överlåtit ansvaret till ta över det här ansvaret. Och det måste vara en person som man kan tillförlita. Till exempel nu, som vi tog det här exemplet med bilen. Jag skickar 100 000 kronor till Ahmed för att han ska gå och köpa upp en Volvo till mig borta i Sverige. Ahmed själv, han pallar inte. Så han skickar över de här 100 000 kronorna till Zaid och säger, eller ger över 100 000 kronor och säger, kan du gå och köpa en bil borta till Abdallah istället? Om inte jag tillåter det här, då får inte han göra så. Så han måste ringa upp och säga, är det okej att jag ger över pengarna istället till Zaid som fixar den här grejen? Då är det tillåtet. Men att han bara gör det och lämnar över till någon annan, hur som helst, det är inte tillåtet. Förutom som någon annan säger att han inte skulle kunna klara av den här grejen. Att det är någonting han måste göra. Han klarar inte av det. Då får han, då kan han lämna över ansvaret. Men utan tveka alltid bäst att man frågar om tillåtelse. Och man ska självklart hitta någon som då är tillförlitlig. Sjätte saken är att den personen som representerar någon annan som har blivit anförtrodd, om någonting skulle gå sönder som han har tagit hand om, så kommer han inte behöva betala tillbaka den saken, förutom om han själv har skadat den. Och det var det som vi pratade om förut med. Om han själv har förstört den själv. Som vi pratade om förut till exempel. När det kom till pant. Att man ger över något ansvar till en annan person. Här får du 100 000 kronor för att gå och köpa en bil till mig. När han går iväg för att köpa den här bilen så kommer några rånare. Och attackerar honom. Och tar alla pengar ifrån honom. Pengarna tillhör den personen som har anförtrott honom. Men han blir av med pengarna. Det är en person som rånar honom. Det är inte hans fel. Så han behöver inte betala tillbaka de här 100 000 kronorna. Men om han själv skulle ha varit till korta kommande. Eller gå till övergrepp om de här sakerna. Då måste han betala tillbaka. Till exempel han får 100 000 kronor. Han tar de här pengarna. Så lägger han dem i en burk ute på stan. Eller någonstans. Eller på ett ställe, på ett café eller någonting. Helt öppet. Eller han lägger i en väska helt öppet. Så går han iväg därifrån. Han promenerar ifrån där. Så kommer han tillbaka så ser han att väskan är helt borta med alla pengar. Så han lämnar det helt öppen inför alla. Då har han varit till korta kommande med de här pengarna han har fått. Och då måste han betala tillbaka. Eller om han har gått själv förstört det. Han har fått de här 100 000 kronorna. Så blir han jättearg på någon person. Och han slänger pengarna rakt ut i havet. För han blir så arg. Då har han själv gått till övergrepp mot dem. Och det här är även det som gäller till exempel med välgörenhetsorganisationer. Om de har fått till ansvar att lämna över några andra personers pengar i zakat eller liknande. Om de är till korta kommande med pengarna, att de är helt försummande. Så måste de betala tillbaka det de har tagit. Men om de inte är till korta kommande utan de skulle bli stoppade av någon polis, något land. Skulle ta pengarna ifrån dem eller liknande. Eller militär eller liknande. Så har de inte varit till korta kommande och de behöver inte betala tillbaka de här pengarna. Sista bestämmelsen som är relaterad till det här att representationen upphör i och med att den ena parten har dött eller blivit sinnessjuk eller har själv låtit uppsäga kontraktet eller säger att du får inte längre representera mig eller liknande. Så om jag representerar någon annan att göra någonting åt den, gå och köpa någonting åt den, sen dör jag som har låtit någon annan representera eller den som representerar mig, då upphör det här kontraktet om sinsemellan. Eller om någon av oss blir sinnessjuk. Eller om någon av oss uppsäger kontraktet och säger jag vill inte längre representera dig. Ta tillbaka dina, här får du dina pengar. Eller man säger du får inte längre representera mig, jag vill ha tillbaka mina pengar. Eller liknande. Då upphör det här kontraktet. Det här var de 8 villkoren. Och i och med det så kommer vi avsluta här i Shalat Ta'ala. Det vill säga, första är att man måste vara en person som får utföra de här handlingarna. Det andra är att det måste vara någonting som det är tillåtet att man får representera någon annan i. Till exempel som handel och att skilsmässa och liknande. Tredje är att man inte får göra det i saker och ting som är rent Allahs rättigheter, som att som bönen och att man ska göra wudu och liknande. Fjärde är att man bara får göra saker och ting i enlighet med den tillåtelse man har fått. Femte är att man inte får, om man har blivit representerad i någonting så får man inte lämna över ansvaret till någon annan förutom man får tillåtelse från den personen som man har gett en ansvar. Sjätte är att om någonting går sönder så behöver man inte betala tillbaka det förutom att man har varit tillkortakommande eller själv gjort övergrepp mot det. Och sjunde är, den här tror jag inte, sjunde, den lägger vi in innan åttonde där. Sjunde är att båda personerna får upplösa kontrakten när de vill. Båda. Alltså att den personen som blivit representerad eller representeras, båda får upplösa kontraktet om de vill. Åttonde är att om ena parten dör eller blir sinnessjuk eller upplöser kontraktet så upphör det. Så under den här lektionen så kanske det var lite komplicerat att hänga med på, men jag hoppas att alla hängde med, inshallah ta'ala. Så tog vi upp 4 ämnen och det var pant och förskottsbetalning. Överföringar och representation. Det var allt för den här gången och jag avrundar nu bidn Allah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.